Hej kära krimrummet-lyssnare. När ni hör det här så är jag på semester och ligger på en strand någonstans. Men naturligtvis så ska ni få ett avsnitt ändå. Och den här veckan så hoppar förtjänstfullt min kollega Katrin Krantz in och gör ett avsnitt. Trevlig lyssning och trevlig sommar, så hörs vi igen när jag är tillbaka.
Hon var barnpsykiatern som hade kämpat för att skapa glädje och trygghet för sig och sin son under flera år. Men inom loppet av 4 månader förlorade hon allt. Flickan som hon bar i magen, sonen, hon överlevde. Och nu berättar hon om kampen och hur hon kunde ta sig vidare efter mordet på sin son Tintin. Det är en tidig höstdag i september 2009. På ett café i centrala Stockholm sitter ett gäng tjejkompisar i 30-årsåldern. En av dem sticker ut med sitt långa, lockiga hår som faller ner över ryggen. Sanam Garae är född i Iran men uppvuxen i Stockholm. Hon är nyutexaminerad barnläkare, arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus och har precis köpt sin första bostadsrätt i Kista i norra Stockholm. Den är dyr. Hon tvingas att jobba extra pass på sjukhuset för att ha råd. Men hon älskar den. Hon har allt. Eller nästan. När hon ser vännerna runt omkring sig ser hon nyfödda bebisar, gravidmagar. De har börjat bilda familj. Och det är också Sanams största önskan. Hon vill dela sitt liv med någon. Och hon vill ha en egen familj. Sanam arbetar med barn. Och hon älskar barn. Vi går tillbaka till den här dagen i september där kompisgänget pratar, fikar, retas med varandra. Plötsligt ringer det på Sanams mobiltelefon. Vi lyssnar på ett utdrag i boken Glöm aldrig Tintin, en sann berättelse.
Svara, svara, säger kompisarna i kör. Det kanske är han. Jag brukar inte svara på okända nummer, men jag anar vem som är i andra änden. En kompis har sagt att hon känner en riktigt bra kille och frågat om hon får ge honom mitt nummer. Ja, hej, det är Sanam. Hej, det är Alexander. Jag fick ditt nummer av Bianca, vår gemensamma kompis. Ett stort leende sprider sig på mina läppar. Hej, Alexander.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen. Idag med mig, Katrin Krantz. Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Krimrummet. I dagens sommarprogram ska vi blicka tillbaka mot ett fall som många av er redan känner till. Mordet på 8-årige Tintin i Luleå. Jag har träffat Tintins mamma Sanam Garae och följt henne, både i hennes arbete för att stärka barns rättigheter, men också i samband med att hon gav ut en bok som handlar om hennes liv med Tintins pappa. Boken Glöm aldrig Tintin, en sann historia tar avstamp i en kärlekshistoria där allt verkade vara rätt, men där precis allt blev fel. En historia som utvecklades till ett liv som var präglat av olika former av våld, psykiskt våld och det som brukar kallas paper abuse på engelska, ett utdraget processande i domstol. Det börjar med att Alexander blir allt mer missnöjd i relationen och plötsligt meddelar han att han vill flytta. De bestämmer sig för att ta en paus. Tintin är bara 1 år gammal. Samma dag som de bestämt att pausen är slut och de ska bestämma sig för hur framtiden ser ut, så kommer det arga och hatiska mejl från Alexander till Sanam. Sanam svarar genom tårarna. Hon har hela tiden hoppats att han ska ändra sig.
Kort efter att jag klivit upp och gjort frukost till Tintin kommer svaret. Hemsk. Elak. Lögnare. Bjorze. Värdelös på persiska. Fyll i bifogad ansökan så kan du behålla kakan för dig själv. Som bifogad fil finns en ifylld skilsmässoansökan där han, förutom att han vill skiljas, även menar att vi är helt överens om gemensam vårdnad och växelvis boende enligt planen från samarbetssamtalen. Och tydligt står där att jag, Sanam, inte vill ha min son på helgerna. Jag skickar in en egen ansökan. I den gör jag det tydligt att vi inte är överens. När jag kryper ner i sängen samma kväll, fortfarande 4 år efter vår vigsel, plingar det till igen. Mannen som en gång höjde mig till skyarna skriver nu. Under de senaste åren har jag bekämpat min handledare, 2 återfall av cancer och dig snart.
Våldet kulminerar under ett 2 timmar långt obevakat besök den 8 januari 2023. Då stryper Alexander sin son i sängen. Sedan flyttar han Tintin in i badrummet. En av de poliser som till slut går in i pappans lägenhet sätter på sin kroppskamera. Filmen visar hur de hittar Tintin i badkaret utan kläder. Och polisen kan inte hålla tillbaka gråten. På golvet i badrummet ligger Tintins pappa, Alexander Rad.
Ett barn under 15 år hittades igår kväll söndag avliden i en bostad i Luleå. Åklagarmyndighetens presstjänst uppger att det rör sig om en pojke och att en person, en man, är gripen.
Pappan döms senare till livstidsfängelse för mordet på sin son. Han erkänner mordet och väljer att inte överklaga domen.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till den mest episka tävlingen någonsin. 100 tävlande, 100 kategorier.
Fyrepanna.
Körsbär.
Bara en kan erövra golvet och vinna 1 miljon kronor. Det här är The Floor! The Floor, premiär onsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Hur kunde det hända? Vad dolde sig under fasaden på den man som verkade ha alla egenskaper som Sanam drömde om? Och hur överlever man att förlora 2 barn på mindre än ett halvår? Vi går tillbaka till den här dagen i september. Det är kompisgänget som pratar, fikar och skojar med varandra. Och samtalet till Sanams mobiltelefon. Samtalet blir starten på Sanams och Alexanders relation. Alexander doktorerar i ekonomi i Sundsvall. Båda har sina rötter i Iran. De delar bakgrund men också syn på framtiden. Enligt vänner och familj är de det perfekta paret. Och det dröjer inte lång tid innan Sanam får jobb och flyttar till Alexander i Sundsvall. Under rättegången beskriver Sanam deras förhållande så här.
Vi hade distansförhållande ungefär ett halvår innan jag valde att flytta till Sundsvall, inte i honom. Jag fick en ST-tjänst. Och jag kan säga väl första 2 åren av vårt liv, han doktorerade som sagt och reste väldigt mycket i sitt jobb. Göteborg och Stockholm och sådär. Och när vi väl var tillsammans så var det väldigt mycket utomlandsresor, mycket aktiviteter. Alexander har en väldigt ytlig skärm. Och han är väldigt fin med orden. Jag ville jättegärna ha en kärnfamilj. Så jag följde på allt han sa. Och allt gick ganska snabbt egentligen när vi träffades. Han var väldigt intresserad av siffror. Han är ju ekonom också. Så att han sa att vi skulle förlovas 10-10-10. Så blev vi gifta oss 11-11-11 och så blev det. Så egentligen så vår relation liksom utvecklades ganska snabbt. Han visste också att jag väldigt gärna ville ha barn.
Till en början består relationen av resor till exotiska platser, äventyr, segling, vandringar. Men det finns små tecken som oroar Sanam. En romantisk resa med gondol i Venedig förvandlas i ett slag när det blir en diskussion om betalningen.
När vi är framme tar Alexander upp plånboken och ser på gondoljären. 80 euro please. Alexander vänder blicken till mig och sen till mannen som just kört oss genom gränderna. No, no, no. We said 75 euros, not 80. En hetsk diskussion blossar upp. Det går fort och jag förstår inte riktigt problemet. Alexander slänger till slut fram pengarna innan han stegar bort från gondolen. Jag småspringer efter honom för att hänga med. Inte är det väl så noga, försöker jag när vi går iväg längs kajen. Men Alexander, som nyss haft ett stort leende på läpparna, är som förbytt. Hans blick är mörk och trots att han redan betalat vänder han sig om för att skrika åt gondoljären. Kom nu, säger jag. Det är bra nu. Jag försöker få kontakt med honom, ta hans händer, men det är svårt. Han är helt i sin egen värld. Motvilligt följer han med. Ingen lurar mig, mumlar han. Obehaget kryper i mig när vi går iväg i de gamla gränderna. Ingen lurar mig.
Efter att Sanam vilat ensam på hotellet dyker Alexander upp efter en timme ungefär. Han har tre rosor med sig och leendet är tillbaka.
Jag har letat efter de perfekta rosorna. Börjar du bli redo för en smakupplevelse på stan?
Ja, visst,
säger jag och kliver upp ur sängen. Även om jag fortfarande till viss del är fylld av obehaget från när han exploderade vid kajen är jag glad att han är tillbaka. Eftersom han själv inte säger något om var han varit frågar jag heller inget. Jag vill lägga fokus på vår romantiska resa som ska bli början på vårt kärleksfulla liv tillsammans. År 2010 är vårt år.
De gifter sig och så småningom föds Tintin. Sanam går helhjärtat in i rollen som mamma, men relationen blir allt sämre. Sanam kämpar för att hålla ihop familjen, men en dag meddelar Alexander att han tänker flytta.
Så vi liksom kämpade då på det 2014. Och sen började den på 2015 började han liksom antyda att det här funkar inte för mig. Du sköter inte om hemmet, du är förändrad. Jag är förändrad, jag är mamma liksom. Det funkade inte för honom. Så han sa det funkar inte och jag försökte, så jag vill gå på familjerådgivning. Liksom så här. Nej, det ville han inte. Så högst flux så sa han att nej, men nu, det funkar inte för mig. Jag ska fixa en annan lägenhet och till sommaren ska jag flytta ut.
Separationen gör att det psykiska våldet som riktas mot Sanam i relationen får ytterligare en punkt att gravitera kring. Tintin. Det här är något som Sanam och jag pratade om när vi träffades för att prata om hennes nya bok.
Du beskriver ju flera olika former av våld som du och som ni är utsatta för i den här boken. Vad tänker du kring det?
Jag har ju lärt mig själv väldigt, jag har ju lärt mig om våld bara de här senaste åren. Och jag trodde att jag kunde våld. Men det var inte förrän jag själv gick på våldsmottagningen fredag där vi pratade om våldscykeln, våldets olika former, hur ser en sund relation ut kontra en liksom våldsam relation, där jag verkligen har förstått hur mitt liv har präglats av psykisk våld av hans pappa redan när vi bodde tillsammans. Hur hans sätt att hela tiden hota med att han skulle lämna mig gjorde att jag anpassade mig och liksom gjorde allt för att han inte skulle lämna mig. Hur hans hot om att liksom Tintin skulle bo med han gjorde att jag tolererade vad som helst för att jag ville inte förlora min son. Till att det här latenta våldet, det här som Tintin levde med, där det var vissa incidenter som gjorde honom väldigt rädd. Och som gjorde att Tintin anpassade hela sin tillvaro för att plisa pappan för att han inte skulle hamna i den här stämningsläget där han pratade så dåligt om mig och min familj. Och hur jag också i varenda egentligen sak jag gjorde var för att hur ska vi lugna systemet för att hans pappa inte ska ta ut det på Tintin. Och när jag på våldsmottagningen så försökte de ju få mig att liksom ta steget att, som de sa, du har separerat sen 6-7 år, men han bor fortfarande. Han har aldrig satt sin fot inne i huset, men han är fortfarande i huset. Hur ska du få honom att liksom inte vara i huset och bestämma? Och jag började göra det här motståndet. Tintin började göra det här motståndet, där han var tydlig vad han accepterade och inte accepterade. Och de var tydliga med mig på våldsmottagningen att motstånd kommer leda till ökat våld. Så jag fick stöd och råd att inte gå ut ensam på kvällarna. Jag hade larm, jag hade videokameror och allting. Men sen behövde ju Tintin vara hos sin förövare. Så trots att han gjorde motstånd, och man vet, forskning visar att motstånd leder till ökat våld, så var det ingen som hjälpte honom att liksom att skydda sig. För att han var ju helt övergiven med sin förövare.
Trots att Sanam alltså själv arbetade som barnpsykiater med trauma som specialitet, så var det svårt för henne att se våldet i den egna relationen. De hade många kontakter med myndigheter och det fanns flera dokumenterade incidenter som lämnade Tintin rädd och traumatiserad. Efter många turer fick Sanam ensam vårdnad om Tintin, men rätten ansåg att hans pappa skulle träffa honom vid obevakade besök. Tiden direkt efter mordet beskriver Sanam som en akut smärta.
Ja, ganska snabbt efter att Tintin hittades mördad så tog jag emot hjälp, och hjälpen blev väldigt mycket starka lugnande mediciner för att mer liksom så här försvinna i dimman. Så att i de första 2 veckorna så var jag i någon sorts benzorus där jag liksom försökte överleva bara. Sen så ökade ju civilsamhällets stöd. Min syster gick ut i sociala medier och vi fick en massiv liksom respons. Man pratade om Lex Tintin i riksdagen och det blev ljusmanifestationer. Och då tänkte jag, om liksom civilsamhället och liksom, har det här engagemanget, då måste jag ju också på något sätt hjälpa till. Vem kan bäst föra Tintins talan om inte jag?
Och vad bestämde du dig för där och då?
Det var att försöka överleva. Och försöka göra mig av med lugnande. För att de gjorde att jag liksom mindes ju ingenting. Jag hade samtal så kunde jag glömma dagen efter vad jag hade pratat om. Så det var att jag skulle sluta med all medicinering. Försöka hantera min ångest på andra sätt. Och försöka kämpa för att inte hamna i en djup depression. För att sen kunna föra den här kampen som jag gör nu.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Sanam hade inte gett upp drömmen om en större familj och hon blev gravid på egen hand med IVF. Tintin var överlycklig över att han skulle få ett syskon, en lilla syster. På en bild, tagen bara månader före mordet, står Sanam klädd i en röd klänning med det lockiga håret som blivit silverfärgat över axlarna. Hon är höggravid. Tintin vilar sin kind mot magen. Han har ett stort leende. Och de håller varandra i handen. Men bara veckor innan dottern Celine ska födas känner Sanam att något är fel. Flickan rör sig inte. Navelsträngen har fastnat kring halsen och Sanam tvingas föda sin döda dotter. Jag frågar vad det har betytt för henne att skriva boken.
Åh, jättemycket. Förutom att det har varit väldigt viktigt för mig att förmedla Tintin, så otroligt kloka ord och bara visa vem han var som person. För han var väldigt unik och speciell. så har det ju varit en jätteviktig traumabearbetning för mig. Att gå igenom traumat med förlusten av både mina barn, men också gå igenom hur var min relation med Tintins pappa. Varför kunde jag inte se varningssignalerna? Kunde jag gjort något annorlunda? För att jag har ju fastnat, och ibland i mina djupa svackor så kommer de där tankarna igen. Förlåt Tintin, jag borde inte ha släppt iväg dig. Så jag behövde också liksom gå tillbaka och se, kunde jag ha gjort någonting annorlunda?
Och vad har du kommit fram till när det gäller den frågan?
Min logiska, förnuftiga sanam vet ju att jag inte kunde ha gjort något annorlunda. Att jag var vakbunden. För jag har ju sedan dess också fått mejl av väldigt många mammor som har gjort det jag ibland har ångest över att jag inte gjorde. Inte stoppade umgänge. Men då har de tappat vårdnaden och barnet har behövt bo med sin förövare. Och jag minns Tintins ord att han skulle ta livet av sig om han skulle behöva bo med sin pappa. Samtidigt så önskar jag så att jag fanns någonting annat jag skulle kunna ha gjort. Jag säger förlåt till honom fortfarande. Men någonstans så har jag väl liksom kommit till acceptansen att nej, jag kunde nog inte ha gjort något annorlunda. Utan ansvaret ligger hos hans förövare.
Ja, ansvaret ligger hos förövaren. Jag frågar också Sanam hur ofta hon tänker på Tintin.
Tintin finns med mig hela tiden. Varenda dag. I varje beslut jag tar. Varenda andetag jag tar. Varenda stund. Så att, ja, det är hela tiden, kan jag säga.
Mm. Du förlorade 2 barn inom loppet av ett halvår.
4 månader.
Mm. Du planerar att bli mamma på nytt?
Det är min förhoppning, ja. Mm. Det var en av Tintins högsta önskan, att få ett levande syskon. Vi pratade om det efter att vi hade förlorat Celine. För jag frågade honom, för jag ville se så här, orkar han med liksom det här igen? Och han sa, mamma, vi provar igen. Men inte om det händer en gång till, då vill jag inte prova igen. Så att, jag hoppas ju att jag kan uppfylla en av hans drömmar. Att han ska få ett levande syskon.
Sanam Garay har startat föreningen Lex Tintin, som alltså arbetar med att stärka barns rättigheter. Det finns inga juridiska lösa trådar i fallet med mordet på Tintin. Det finns en mamma som varje dag resten av sitt liv kommer att tänka på sin dotter Celine som dog i magen och sin 8-årige Tintin som mördades av sin pappa. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Krimrummet. Producent var Anna Westman Svantesson. Klippet som du hörde tidigare i avsnittet är hämtat från Sveriges Radio och inläsningen av Sanam Garays bok är gjord av Philomène Grandin. Om du har tankar, synpunkter eller frågor så hör gärna av dig till mig på katrin.kranz@expressen.se. Tack för att du lyssnade.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.